Oj, 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 oj.
Oj. Mm.
Avsnitt 156.
Ja. Och jag tänker så här att de vet inte. De
Nej.
Vet inte
vad, de
vad vi,
står
vad vi vet.
Nej. Nej, vi vet väldigt mycket som många andra inte vet.
Ja.
Så är det ju. Vad som har hänt.
Vad som har hänt, ja, precis. Det har hänt grej.
Musik har hänt.
Mm. Det har hänt.
Och då undrar jag ju givetvis, jag heter för övrigt Micke Mjörnberg och du heter också för övrigt senior Ricke Holmqvist, så har vi klarat av den presentationen här i den här lilla terapeutiska poddstunden som vi kallar Musikrådet.
Ja.
Kul att just du lyssnar förresten. Och nu syftar jag inte Välkommen. På dig utan på den Nej. Som kanske har klickat in på den här i sin app.
Jag känner mig så illa tvungen att lyssna.
Du gör det?
Ja,
mm.
Men jag gör det så gärna så.
Det är nästan bättre i efterhand, va?
Att jag har lyssnat. Ja, men det är det. Det är.
Nej, men jag skulle fråga dig apropå att musik har hänt. Hur mycket Melodifestivalen du har tittat på?
Alltså egentligen ingenting.
Nej.
Men vi har en liten sån här grej i skolan. Att på fredag eftermiddagarna så går vi igenom helgens bidrag.
Mm.
Och så får vi, eller vi, eleverna, rösta vilka de tror kommer gå vidare.
Ja,
och så har vi en egen liten så...
träffa rätt?
Förra veckan den här Lundvik-låten...
Har jag inte hört.
Var det många som träffade rätt. Och sen inte Maja Ivarsson var det inte många som röstade på.
Den har jag fortfarande inte hört faktiskt. Kamikaze
den
Life,
är... va? Den är soundsig. Okay. Jag tyckte den var helt okej, jag gillar den. Men det är väl egentligen det enda... Alltså jag har hört låtarna.
Mm.
Men i en annan kontext. Men jag har inte sett en sekund faktiskt.
Nej, jag är inte så road av det där. Men jag gillar ändå liksom lägerelden det blir. Alla pratar om det, alla tycker något. Alla. Det är lite så hemtrevligt i mörka februari.
Ja, och det som verkar ha varit mest snackisar om verkar ju vara de här extra numren som verkar ha gjort succé. Har jag läst om både förra veckan och den här veckan. Eller ja, två veckor sedan.
Ja, de sjöng till de där männen, det vill säga oss som inte tittar.
Ja, precis. Ja.
Det var ju väldigt kul, han hade vargtröja på sig, hörde jag också.
Det var... Är det sant?
Ja.
Så det är ju otroligt mäktigt.
Det var festligt.
Ja, Men de jag har pratat med säger att det mer och mer och mer förvandlas det ju liksom till ett barnprogram.
Har det inte alltid varit det?
Jo, kanske. Men det känns ju mer som att de riktar sig mot en väldigt ung publik nu. Så.
Jo, men det är ju barnen som förstår sig på de sociala medierna som skapar hitsen genom att tagga in dem på TikTok. Och...
Jo. Men det blir ju också en krock där någonstans för att våran generation, din och min, kanske är lite sådär, kanske inte bryr oss så mycket, men medan då våra föräldrar fortfarande lever kvar i det här
Anders Abba, Berglund Carola, och orkester och sånt.
Anders Berglund var dirigent och Ingela Pling Forsman och Lasse Holm och allt vad de hette då. Och sen den här liksom nya generationen som tror att allt ska vara som Idol och det ska gå snabbt och snabba klipp och sådär. Så det blir ju en krock däremellan.
Mm. Ja, men intressant ändå.
Intressant.
Men fortsätt lyssna på Melodifestivalen. Gör för all del det. Vi kommer inte prata så mycket om det här. Däremot Nej. Så kommer vi prata om vad vi har lyssnat på. Och då måste jag ju ställa den frågan till dig. Ja. Senior Ricky Holmqvist. Ja. Vad har du lyssnat på sen senast?
Jo, sen senast så har jag har upptäckt...
Sen senast, det lät nästan som sensucht. Det är Rammstein.
Jaha, vad betyder det? Sensucht. Är det sen sist?
Nej, det tror jag inte. Det lät bara som att du skulle säga sensucht när du sensucht, sa sen senast.
Har jag lyssnat på. Nej, faktiskt inte en enda Rammstein-låt jag har lyssnat på sen vi språkade sist.
Det har faktiskt jag. För vi var ju i fjällen veckan som gick och man blir ju glad då av de här liftgubbarna som står och har sin högtalare nere i liften när de står och hjälper folk att ta emot. Och där hade de ju, det var mycket thrash metal de stod där och spelade luftgitarr till. Och sen var det lite disco, lite blymchen och lite jordisco och sånt. Men en dag var det Sonne som dundrade på hög volym där när vi kom och skulle ta ankaret.
Det är ingen skit.
Nej. Men nu kapade jag din lyssna på med en Rammstein-anekdot här. Så det, jag passar tillbaka ordet.
Ja, det gör ingenting. Jo, det finns ju oändligt många skräddarsydda såna här lister på Spotify. Och en som jag nu har börjat fatta lite tycke för, det är någonting som heter Daylist.
Daylist?
Daylist, ja. För då är det så här. Ja, du, Rick. På lördag morgon brukar du spela ganska mycket liksom americana, country, så där när du gör ordning frukost och ni sitter och äter. Så här kommer en lista med lite sån musik. Och sen ändras den liksom under dagen, att på eftermiddagen, ja men då brukar du spela lite pop och rock svenskt. Så här kommer en lista med det. Alltså väldigt smart så att den ändras under dagen så.
Men det bygger ju väldigt mycket på att man är en förutsägbar person då.
Som jag är då.
Ja,
i mitt lyssnande.
Annars kan man ju bli matad med massa grejer som man inte vill.
Nej, men
man kanske hade en viss feeling en vecka och sen något annat nästa vecka och sånt. Men AI är väl så smart numera att den kan börja
Jo, men det gör den faktiskt. För den ändras och liksom följer mitt lyssnande ganska så otäckt likt. Men då var det i alla fall någon morgon eller eftermiddag när jag åkte hem från jobbet. Och det var lite så här norsk rock. Det händer ju att man lyssnar på lite då och då. Så, och då var det en låt med gruppen Skambangt som
det
vi har pratat om.
Det är ett så fantastiskt bra bandnamn.
Ja, men det är det. Det är riktigt bra. Och för er som inte då vet vad Skambangt betyder, så är det då att ordentligt jävla misshandlad, kan man säga. Nedslagen.
Banka skiten ur Skambangt.
Man har blivit Skambangt, ja. Då ställer man sig inte upp i första taget. Och det var då en låt som heter Vår bör. Som då med lite forskning typ betyder vår börda. Från 2009, från en skiva som heter Hart regn. Och
Hårt
den
regn.
Var så jävla bra. Vår bör börjar otroligt mörkt och suggestivt och byggs upp och blir nästan lite så här postrock.
Jag har nog aldrig hört den, men det var någon annan Skambanklåt som jag fastnade för något år sedan eller två år, ja, tiden går så fort. Jag har svårt att liksom säga att Skambankt är ett si- och så-band, för det är väl ett rockband egentligen, men det tangerar ju in i att vara ganska punkigt ibland också. Ganska
absolut.
Hårt och ganska mörkt och sen lite sådär som du säger, nästan postrockigt.
Ja, men man vet aldrig riktigt vad man får.
Nej, sådana band gillar man ju.
Det gillar vi definitivt. Så den låten framförallt, det finns, jag har lyssnat på skivan också, det finns en hel del låtar på den skivan, Hart regn, som är väldigt bra. Men framförallt då Vår bör har jag lyssnat en hel del på.
Coolt.
Och sen så har jag lyssnat på en riktig så här färsking, du vet, rykande färsk. Helt nytt, ja. Den var med på den här fredagslistan som heter någonting. Friday Hits. Nej, vad heter det, Micke?
Discover Weekly Friday.
New Release Friday eller något sånt.
Ja, den
där
brukar jag aldrig lyssna på.
Någon av dem där i alla fall. Och det är då en låt med Jelly Crystal och Nicole Sabonea.
Det läste jag någonstans att hon skulle gästa på något sätt.
Ja, vet du vem den här Jelly Crystal är?
Inte en aning.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Men jag tror det var så att hon gästar hans låt, väl?
Hon gästar hans låt, ja. Mm. Och han, om jag har liksom läst till mig rätt nu, så är han svensk då, denna Jelly Crystal. Han kanske typ heter Jerry Karlsson egentligen.
Det låter rätt roligt, eller Jens.
Jensa. Nej, men de i alla fall har gjort en låt ihop som heter Forever is not that long.
Mm.
Och det är ju en otroligt vacker liten kärlekspop-pastisch. Jättefin låt.
Men när du säger pastisch, då tänker jag glatt, glättigt sådär. Och det,
ja, använder jag ordet fel, det, då ber jag om ursäkt.
Det liksom kopplar jag ju inte ihop med Nicole Saboné.
Nej, det
därmed
tar jag
inte
tillbaka.
Sagt att hon inte skulle kunna göra.
Nej, men
låt,
vet du vad? När jag sa pastisch så kände jag att det här användes inte rätt.
Nej, och vi är måna om språket i den här podden.
Ja, men det är vi. Men vad fan ska man säga? Alltså, om jag säger så här, att den här låten som jag höll som en av förra årets bästa, Die with a Smile med Bruno Mars och Lady Gaga.
Mm.
Säg att det skulle kunna vara en typisk B-sida till den låten.
Okej, ja. Mm. Är det inspirerat, tror du?
Det kan vara.
Mm.
Och i så fall så tycker jag att det görs med en sån vördnad och respekt. Mm. Inte att man bara, vi försöker göra en sån låt, för det blir ju en jävla hit. Kopiera. Nej, så det kanske är en liten blinkning, men jag tycker man gör det på ett väldigt snyggt sätt och ändå har ett eget uttryck i låten utan att snegla för mycket till större artister.
Mm.
Så, men en otroligt fin poplåt i alla fall. Pastisch. Ja. Nej, det är ingen pastisch.
Nej, men bra ändå.
Ja, vad skönt att jag fick pudla direkt.
Och så slapp folk och muttra efter att ha lyssnat på
avsnittet. Jag sa att det inte blir såhär, vadå pastisch? Det är väl ingen jävla pastisch? Nej, det är ingen pastisch. Okej. Okay. Så det är vad jag har lyssnat på. Gammal, inte gammal, men lite norsk rock och rykande färska poplåtar.
Mm.
Det är väl inte så dåligt?
Nej, det var jättebra.
Tack, tack. Så vad har då Micke Mjölnberg lyssnat på?
Ja, mest liftgubbarnas blandlista då, såklart.
Men vad då när du säger att de är det så här små liksom bärbara eller spelas det liksom boom?
Nej, alltså de har ju med sig boomboxar typ så här moderna stora ut som de har nere i sin lilla liftbod där och står och spelar. Jag sa det till honom, eller en av dem som stod där, att du borde ha högtalare i hela liften.
Ja,
det var nice. För man kommer där, oh vilken jävla bra låt, sen åker man ju iväg och så får man inte höra mer.
Ja, du tänker så. Mm.
Men det blir inte så mycket lyssnat på när man är borta. Sådär. Så jag har inte lyssnat på så mycket mer än sånt som hänger ihop med annat vi ska prata om här snart. Men en låt har jag lyssnat på ganska mycket. Jag vet, Anna Ternheim släppte ju en platta här för någon vecka sedan eller så, som heter Salmer från sjunde himlen. Och jag tänker att jag ska sätta mig in i den lite mer än vad jag har gjort. Jag har lyssnat på den men liksom inte så här djupdykt i den. Men det finns en låt på den som heter Lämnar alla bakom mig. Som är väldigt, väldigt bra. Den har jag lyssnat mycket på, framförallt i bilen och så, när jag har åkt små korta ärenden. Hon har ju gjort som andra, nämligen samarbetat med ett nedlagt band som uppenbarligen inte är nedlagt längre.
Från här, Mellansverige.
Ja, lite så. Från gnällbältet nästan till och med. Eller jag vet inte, Eskilstuna kanske inte riktigt är framme i gnällbältet. Det är på gränsen.
Ja, det är på gränsen. De har en gnällig dialekt.
Det har de definitivt. Men hon har skrivit med Jocke Berg och Martin Sköld då, såklart.
Ja, såklart.
Och inte just den här låten, men skivan i sig, det lilla jag har lyssnat på den, så är det ju någonstans ett sammelsurium mishmash av Anna Ternheims sound. Ett litet Kent-sound och så i vissa låtar lite Winnerbäckigt också.
Jaha.
Och det tänker jag kommer ju från, hon har ju spelat med Winnerbäck många gånger och jag menar, Jocke Berg och Martin Sköld har samarbetat med Winnerbäck, så att det blir någon sorts häxbrygd av det där.
Ja, det behöver inte bli fysiskt.
Nej, det är fint alltså. Men det är ju rätt uppenbart, man hör ju den kentiga fraseringen på vissa ställen.
Det gör man faktiskt.
Och det var någon som skrev så roligt i någon social media: jag är trött på Jocke Bergifieringen av svensk popmusik.
Vet att jag satt och tänkte på det när du berättade det här nu. Att för de börjar ju ha sina händer och fingrar med i ganska många projekt nu.
Kent la ner och sen så började Jocke Berg skriva alla andra popartisters låtar istället.
Och jag menar den här Lasse Winnerbäck-skivan, det är ju ett inte helt okentigt sound på den skivan.
Verkligen inte.
Och som du säger nu att det hörs lite kentigt här i Anna Ternheim.
Mm.
Och jag vet andra låtar som Jocke Berg har varit med och skrivit och liksom rattat på. Det hörs ganska så tydligt.
Det gör ju det.
Tror du att det liksom är att han är ett så pass stort namn, ett så aktat namn, att när han liksom kommer med förslag, att man säger det kan vi köra på.
Det tror
och så
jag
blir det sen så här, att det blir kentigt.
Ja, det tror jag absolut. Men sen blir det ju lite ironiskt också att alla de här skivorna egentligen, alltså Winnerbäck-skivan är ju jättebra.
Ja, ja.
Mitt intryck, tidiga intryck av den här Anna Ternheim-skivan också är jättebra. Att det som han är med och pillar i blir bättre än hans egen soloskiva som alla har glömt bort.
Just Jocke Bergs skiva menar du?
Ja.
Just det. Ja, den... den... var ett tag sedan man hörde.
Minns du någon låt?
Nej.
Nej.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej.
Men för att knyta ihop det, här tycker jag ändå att Jocke Bergifieringen av Anna Ternheim inte är till det sämre, utan det är bra. Okay. Och jag ska fortsätta lyssna på Salmer från Sjunde himlen och skaffa mig en större uppfattning om skivan. Men just den här låten, Lämnar alla bakom mig, den vill jag tipsa om.
Spännande, den ska jag lyssna på. Alltså, när vi ändå är inne på Jocke Berg.
Mm.
Och att han är med och har ett finger med i spelet lite överallt. Jag såg den här Avicii-dokumentären.
På SVT?
Nej, på Netflix.
Ja, just det. Så var det.
I'm Tim eller något sånt tror jag han hette. Och då är det ju då i slutet där. Av dokumentären och hans liv då. När han vet liksom inte riktigt vad han ska göra, Tim. Han verkar ha otroligt mycket idéer och tankar. Och han vill göra allting på en gång liksom.
Mm.
Och han tar in folk till höger och vänster och jobbar med och spelar med. Och han verkar ju må bra liksom för att få göra som han vill och skapa. Och han verkar ju vara otroligt kreativ och ha mycket idéer och sådär. Men då sitter de då i hans supervilla i Los Angeles där någonstans. Och gör saker. Där sitter Jocke Berg.
Det är klart han
liksom, och liksom spelar gitarr. Vad fan kom han ifrån?
Han är överallt.
Han är fan överallt alltså. Ja, nej, jag bara en liten på tal om JB.
Mm, och på tal om Avicii.
Ja.
Så nyöppnade de ju Avicii Arena här för 10 dagar sedan eller vad det kan ha varit. 8, 7, 9. Ja, när det här släpps.
13. Jag vet. Jag trodde vi bara satt och rabblade nummer. Nej.
Nej, jag försökte bara räkna ut hur många dagar det var sedan de nyöppnade Avicii Arena. Och eftersom inte jag är så bra på matte så blev det... Det föll ganska platt.
Ja, det gjorde det faktiskt. Men var det här det första eventet i den nyöppnade Avicii Arena?
Svar ja.
Ja, det inga hockeymatcher, inga hästhopptävlingar, inga innebandymatcher.
Ingenting.
Ingenting. Två tokiga smålänningar.
Mm.
Okej. Okay.
Ganska många andra.
Ja, alltså berätta.
Vi pratar om allt. Kite on Ice.
Ja.
Detta event som alla det sålde slut snabbt, fyllde upp Avicii Arena när de släppte de här biljetterna för 100 000 år sedan.
Och hur sen många spelningar ju... blev det?
En.
Det blev bara en. Blev inga extra spelningar.
Inga extra spelningar.
Ah, det är coolt ändå.
Och det kommer vi ju komma till här om vi ska prata om den här produktionen. Att det är så sinnessjukt men samtidigt så jävla coolt. Att de sätter upp hela den här maffiga grejen.
Mm.
Engagerar så mycket folk.
Ja.
Sån liksom koreografi, sån produktion, allting. Och så gör man en spelning.
Ja.
Det är bara att man tänker så här, det här måste ju sättas upp någon annanstans. Också, igen. Sen, kanske.
Ja, kanske. Jag vet inte. Nej, men alltså, om vi får ta det från början bara. När de annonserade det här och Kite on Ice i Avicii Arena. Då tänkte jag så här. Att själva spelningen bara hette Kite on Ice. För att det var i en hockey... sådär, inget mer med det. Att vad jag vet så har de väl inte spelat så mycket i hockeyarenor tidigare.
Nej, så du tänkte, oj, en stor arenaspelning med Kite.
Ja, inte mer än så. Det här liksom Ice var mest bara att vi ska spela på ett ställe där de spelar hockeymatcher typ.
Ja, nej, det tänkte nog inte jag. Jag tänkte att det här ska ju nog bli något väldigt speciellt. För jag menar, ja. Kite gör ju bara speciella spelningar. Jag har spelat på Cosmonova och de gjorde den här coola grejen som du var på Dalhalla. Och...
Ja, Operan.
Ja, precis.
Ja. Nej, alltså jag har funderat på det här så många gånger nu att skjuter man sig själv i foten eller bara, alltså det verkar ju inte finnas några som helst begränsningar i vad de där två kan hitta på.
Nej, och det var väl det jag skulle komma till, kanske så här att biljetterna släpptes ju där för 100 år sedan och sen satt ju 14 000 pers där då och visste inte vad de hade köpt biljett till.
Nej.
Så det har ju varit en enda stor spekulation bara, Kite on Ice, vad ska det vara?
Ja, ja, precis.
Ska de åka skridskor? Ska det vara konståkning? Ska,
ja,
det
ja,
vara,
exakt.
Ska de använda isytan till att bara projicera någonting på?
Ja.
Det var väl ingen som gick in i den där utsålda arenan och visste vad som väntade.
Och det blev allt. Plus
extra
lite till.
Extra allt. Väldigt mycket extra allt. De hade ju byggt ett stort... Alltså, först och främst, jävligt coolt att se isen så där naken. För de har ju ingen sarg eller någonting. Utan det var ju liksom bara globen med en is i liksom.
Ja, just det.
Ingen sarg, ingenting. Inga plexi. Utan bara naket rakt på liksom. Och så hade de byggt någon sorts byggnadsställning. Något stort monster till scen där i mitten med alla syntar och grejer på liksom.
Ah, okej. Okay. Det är ju coolt.
Ja, det var coolt bara där.
Ja, just det.
Och då hade de ju med sig en massa extra nissar som spelade olika saker som stod lite längre ner på den där. Liksom.
Ja, just det. Lite det har de haft senaste gångerna. Lite andra, lite blås och lite sånt med.
Nej, nu var det mest lite några trummor och några, det kanske var någon blås också, det vet jag inte riktigt.
Ja.
Men det, flera andra musikanter i alla fall.
Ja.
Och sen var det ju liksom, det var Kite on Ice.
Ja.
De lommar ut där till den där grejen och börjar spela och det är så vansinnigt snyggt. Ljus och lampor som blinkar till höger och vänster och koreograferat in absurdum. Och sen väldigt, 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 väldigt bra ljud faktiskt. Det,
ja, okay.
Det hade man inte kunnat förvänta sig att det skulle vara, men det var riktigt bra ljud. Även om jag kan tycka att ibland så försvinner liksom de här väldigt snygga melodierna, harmonierna som de ändå har i sina låtar.
Mm.
Lite i det klubbiga dunket liksom.
Att, ja, just det. Mm.
Att, ja, det får stå tillbaka för att det ska vara mer det här maffiga.
Ja, just det. Mm.
Men det får man väl köpa när det är en livekonsert.
Det kan man ta.
Men de drar igång där och sen typ i tredje låten eller något sånt där så kommer de Helsinki Rockets, tror jag de heter.
Tredje låten som för övrigt var I Can't Stand.
Exakt så.
Mm. Den kanske världens snyggaste intro.
Väldigt, väldigt bra låt.
Ja.
Och då, de är väl världsmästare i synkroniserad isdans, tror jag det heter.
Åh, herregud.
Bara, ja, men väldigt bara en sån ut konståkerskor liksom. På isen. Alltså, snyggt uppklädda och börja åka i ett ljus som bara dränker hela isen i häftiga färger. Liksom.
Ja. Ja, det är så jävla sjukt. Det måste kännas så surrealistiskt på något sätt.
Jag hade nästan förväntat mig det här att liksom det skulle vara konståkning.
Ja.
På något sätt.
Fast det är också lite så här typiskt Kite på något sätt. För både på den här Cosmonova-spelningen så då är det ju liksom så här, vi är inte i centrum.
Nej.
Och det var likadant på Dalhalla också egentligen, att det hände så otroligt mycket på scen att det liksom blir så här, vi är inte här egentligen. Det är inte oss ni behöver fokusera på, utan titta på det andra och lyssna på musiken. Oss, skit i oss lite. Och här måste det verkligen vara så, för det händer liksom, det är åkare, det är ljus, det är liksom...
Ja, de står ju ganska anonymt där uppe på sin, sin lilla podie där i mitten.
Ja.
Men sen då till fjärde låten, Glassy Eyes, så man ser i slutet av låten innan att fan, nu klättrar de ner från den där. Nu sätter han sin jävla liten fotölj. Vad fan gör han för något?
Han snörar
på sig skridskor.
Han snörar på sig.
Så i den låten så liksom åkte ju Niklas Stenemo omkring själv och sjöng, och Kitte, han åkte omkring med någon gitarr eller något.
Ja, visst, han, jag har sett någon bild liksom på sådär. Det.
Och jag menar, de åkte ju inte lika graciöst som de här konståkartjejerna.
De var inga världsmästare.
Nej, det var de inte. Men de rörde sig ändå helt okej, okay, liksom.
En typisk svensk fråga.
Ja, det ser ut som jag på allmänhetens åkning ungefär, stapplade fram liksom. Ja, men inte men... fan åker jag och sjunger för 14 000 personer medan jag åker skridskor.
Nej, det gör man ju inte. Så men den var ju ändå Micke Mjörnberg, starkt, den viktigaste grej. Frågan. Hade de hjälm?
De hade ju inte det.
Ja, men fy fan.
Så det, nej, säkerhetstänket var inte...
Sekundärt.
Det var inte helt hundra.
Nej, ja, det är okej. Okay. De litade på sig själva.
Ja.
Ja, men det är bra. Jo, men jag såg ju det att Kitte Christian Berg åkte runt på skridskor med en gitarr. Alltså snälla du, det är ju för fan värt entrépengen bara det.
Ja, ja. Nej, det var ju verkligen bjussa på sig själva, ja. Får man säga. Och sen fortsatte det sådär, dundrande, och sen kom det ju ner någon sorts burar som de hissade ner från taket och, mm. och som de projicerade på jättesnyggt.
Ja, okay. Mm.
Så det var ju egentligen ett enda stort ljud- och ljusporr-event på något sätt.
Ja, just det.
Det var ju så snyggt koreograferat allting, så att är fantastiskt.
Ja. Ja, och Henke var där.
Ja, det var han i slutet.
Ja.
Men det var nästan ändå coolare gäster i sista låten innan paus, för då fick ju ismaskinerna komma ut.
Ja, men det såg jag också.
Castle of Sand, två sorgsna ismaskiner som försätts med blinkande grejer som koreograferat åkte runt på isen.
Det är så coolt.
Det är sånt som kunde bli ett urtöntigt, men som blev liksom nästan lite fint på något sätt.
Ja. Jag läste Aftonbladets recension från där, och det var liksom... Ja, men det är precis som du säger. Det är så... fint balanserat mellan liksom, ah, men, nej, nu vart det för mycket. Men det är liksom, och de har ju sån otrolig fingertoppskänsla, för det skulle kunna bli för mycket ljus liksom.
Mm, ja, ja.
Men det blir bara så snyggt.
Ja, det var ju helt fenomenalt snyggt, hela showen.
Ja.
Och sen i andra akten då så kom det ju lite gäster och grejer, och det där blir ju dubbelt, för att de pratar ju inget. Det är ju inget mellansnack whatsoever. Inte ens när det blev tekniska missöden så sa de någonting liksom.
Ja, okej. Okay. Vad menar du med tekniska missöden?
Det var någon av de här burarna som de höll på att hissa upp och ner och som var liksom så, som la av liksom. Den ville inte, den hissades inte som den skulle, så den fick de hissa långt upp i taket. Och de stod där och väntade ett långt tag. Det kanske var något annat som inte funkade också i samma veva. Okay. Och sen... så svajade ljudet också lite där på någon låt. Det var liksom som att vissa högtalare dog ut och kom tillbaks.
Okej.
De kanske crankade på lite för mycket med ljud och ljus och allting, så att elen inte pallade. Vad vet
det
jag.
Kan vara så. Svaja till lite.
Och sen hade de ju ut Nina Persson där och åka konståkning med de här finska VM-grejerna i Heartless Places.
Just det.
Hon kraschade ju lite, men redde upp det svinbra ändå.
Jag läste att hon blev påkörd.
Ja, hon hakade i någon konståkare och ramlade och tappade micken och fick krypa fram till den och ta upp den. Men liksom, ändå sinnesnärvaro, bara upp med micken, fortsätt åka, fortsätt koreografin, fortsätt sjunga.
Ja. Superproffs.
Ja, så det blev superbra ändå. Men det jag skulle komma till, de hade ju flera gäster här då i akt 2. Men eftersom de inte pratar, och är man inte 100% invigd i kite-universat, så är det inte helt givet vilka det är.
Sant.
Så vi satt ju där så här, är det Nina Persson? Vi vet att det är hon som sjunger på
låten,
men är det hon som är här och sjunger nu?
Ja, just det.
Ingen
det
aning. Och sen så i Bocelli så kom ju, jag vet inte, Butcher Queen kallar han sig ju. Det står olika vad han heter på olika ställen, om det är Rasmus Backman eller Rolf Backman, väldigt oklart.
Backman?
Ja, Butcher Queen.
Okej.
Okay. Ut och sjöng, och då var det så här, vem är han? Och varför sjunger han den här låten? Svinbra, men...
Ja.
Och så i sista, du sa Henke var där, och du menar ju Henrik Delacour såklart.
Ja,
han och Stenemo och Anna von Hauswolf sjöng ju den.
Ja.
Stod ute på isen och gjorde det där liksom. Svinbra det med.
Ja.
Men det här, den här hon som sjunger så jävla bra, fast hon stod ju liksom på andra sidan av isen från oss sett då.
Ja, just det.
Så man gick ju därifrån med väldigt mycket frågor. Vilka var de här gästerna?
Ja, just det.
Så det blev ju ganska mycket efterarbete sen också. Googla vem var med och titta på Instagram. Vilka har lagt ut bilder så att de vet vilka det var. Jag vet inte, det är ju Kites grej att det ska vara så här hemligt. Lite mystiskt. Precis. Lite sådär. Men ja, jag vet inte, man kanske hade kunnat presentera dem ändå.
Jag vet att de har gjort det innan, att de har presenterat artister som kommer upp så, men ja, jag vet inte. Det kanske de har lagt av med det.
Ja, och Stenemo Anna sjöng ju såklart väldigt, väldigt, väldigt bra, som alltid. Ja.
Anna von Hauswolf vet jag var med på Cosmonova också.
Mm. De har sina go-to-gäster.
Ja, men
liksom.
Så är det. De har sin cirkel.
Och vi satt bredvid några kontorsarbetare från Eslöv eller något. Som ju, ja, det vet jag inte om de var ifrån. Glada skånska madammer i alla fall. Som ju gick fullständigt bananas till Dance Again. Och sen ökade ännu mer i Johnny Boy.
Ja, alltså det där har vi pratat ofta om här hemma. Hur kommer det sig att Johnny Boy är den största hitten? För det är den det alltid blir.
Klämmig liksom.
Ja, men det blir alltid störst jubel när Johnny Boy kommer på.
Ja, men det är alltid den som folk kan också. När det är så här liksom,
men hur
Kite,
kommer det
nej jag har aldrig hört talas om Kite.
Nej.
Förutom Johnny Boy då.
Ja. Men jag vet inte. Det är inget, jag säger inte att en dålig låt, verkligen inte. Men liksom på Dalhalla, det blev helt bananas när Johnny Boy kom på. Alltså alla stod upp, hoppade, dansade. Vad i helvete? Ja. Jag vet inte.
Nej, men det var ju Dance Again och Johnny Boy Back to Back. Var ju liksom det, där folk gick mest igång. Jag tycker att det var nästan att True Colors och Changing i första akten var också en så här riktig smällkaramell back to back.
Ja, men jag såg, de öppnade med My Girl and I, The Rhythm och I Can't Stand. Det är en ganska bra öppning.
Den är stark.
Den är riktigt bra.
Men allt som allt, fantastisk spelning. Fantastisk once in a lifetime upplevelse skulle jag tippa på.
Ja.
Riktigt snyggt, riktigt coolt.
Ja, men då blir det så här nästa. Vad gör man nu? Vart går man? Alltså så här.
Jag blir ju nästan provocerad att de har satt upp allt det här coola, snygga och så bara gör det en gång.
Ja, precis.
Ut på en jävla arenaturné.
Ja.
Ni kan väl spela i Hartwall Arena i Helsingfors då?
Ja, precis. Hartwall Arena.
Nej, den kanske inte heter så längre. Den hette så en gång i tid.
Vilka spelar där? Jokerit.
Oklart.
Ja.
Det kanske är så.
Nu blev det hockeypodd. Nej, men precis, jag håller med dig. Samtidigt så tycker jag att det är så jävla kajtigt.
Det är klart att det är. Det är ju supercoolt på sitt sätt.
De hade ju garanterat, nu vet man inte om det var ledigt eller så, men det kanske inte var ledigt förrän som 3 veckor efter att hyra arenan igen. Men det kanske liksom, de hade kunnat fyllt arenan 2 gånger om.
Det hade de nog.
Och så bara, nej. Vi gör det. Det kanske var svindyrt att hyra allt det där, jag vet inte.
Men garanterat.
Men de ska ju ha för att de är innovativa i alla fall med sina spelningar.
Verkligen. Men du då?
Ja. Ja.
Ryktet säger ju att även du har gått på koncert.
Ja. Jag sitter här nu och med min hand svävande över mikrofonen. Då kanske du förstår vad jag har varit på.
Du har lagt upp armen över liksom. Så här.
Ja. Jag går fram och tillbaka och tittar på mikrofonen.
Du drack sangria och jag drack något annat.
Jag har varit på Joakim Tåström i Saab Arena i Linköping.
Denna sexiga spelplats.
Ja, precis. Men den blev ganska sexig faktiskt. Det var både sitt- och ståplats. Typ halva arenan ungefär.
Mm.
Och fyllde, jag läste någonstans att det var ungefär 4000 pers. Ja. Och det var väl okej. En okej spelning.
Okej.
Det var okej. Nej du, Micke Mjörnberg, det var riktigt jävla bra.
Var det bästa gången du har sett Thåsten?
Alltså, både ja och nej. Nej, för att jag har sett det på något sätt ännu mer intensivt så. I lite mindre lokal. Alltså jag minns någon spelning på Flygel.
Oh, det var vi gemensamt någon gång när det var liksom, var det inte när han hade släppt Beväpna dig med vingar och plattan?
Jo, jag tror det. Med Axel Landqvist Park och det här. Alltså det var mörkare, skitigare. Alltså det var mer bombastiskt på något sätt.
Det var när det fortfarande var Osler tiden.
Så ur den aspekten nej, men ja, för att jag trodde inte att han och bandet fortfarande hade såna höjder.
Nej, men varför trodde du inte det då?
Ja men det är ju det lite som vi har pratat om också, det här med att skivorna, alltså det är så här, ja, skivorna är väl okej. Så,
lite ojämna numera.
Ja, han blir såklart den mänskliga faktorn. Han blir äldre. Att det går ju liksom inte att vara så på som han är. När han kommer på en scen så är han ju, han blir ju svart i ögonen på något sätt. Och bara försvinner in i sig själv och är som i trans i 2 timmar. Och tänkte bara, men det kan inte. Det kan inte gå. Och sen liksom han bytte band och det hände väl något med kemin och så. Men, jo. det blir liksom det höjs ännu mer, kanske då. För att jag gick in med de förväntningarna att det inte skulle vara så bra. För en gångs skull. För annars är man ju så här astaggad. Jag menar, sist jag såg han var i Värmekyrkan. Då var det också så här Thåström i Värmekyrkan.
Kunde inte bli mer mäktig plats liksom.
Nej. Då går du liksom in med förhoppningarna och förväntningarna att det här kommer bli så jävla bra. Och det blev det. I och för sig. Men här är det lite mer så här, okej. Thåström, hockeyhall. Vi får se vad det blir. Och öppnade med Magiskt oändligt heter den, va?
Öppningsspår från senaste plattan.
Ja, precis. Och det var väl så här, ja, okej. Okay. Bra, så. Och sen låt nummer 2 är då Beväpna dig med vingar. Och redan där känner man så här, okej. Okay. Det kommer bli en sån kväll.
Fast någonstans, det jag läste där, då blir jag lite så här, varför, det har varit min kritik mot Thåström de senaste turnéerna. Eller ganska många turnéer. Han förnyar sig liksom inte.
Nej, det är så.
Han petar in de här några låtar från nya skivan alltid. Ja. Men här Beväpnade med vingar har ju legat tidigt i många år nu.
Ja.
Och den här jävla tråkiga Ingen sjunger blues som Jeffrey Lee Pierce är alltid med.
Ja.
Trots att det är en av hans tråkigaste låtar någonsin så är den alltid med. Han verkar älska den.
Fast men det händer ju någonting live.
Jo, men han har ju så himla många låtar så han borde ju liksom, den måste ju inte vara med varje gång. Liksom.
Nej, okej, det köper jag. Men ja, Jeffrey Lee Pierce var monumental.
Det kan jag tänka mig. Men och bara för att backa tillbaka till det positiva spåret och Beväpna dig med vingar. Jag förstår att det blir en sån kväll. För det är ju en så fantastiskt bra låt. Och när den ligger, alltså senast jag såg honom och den låg tidigt i setet, det blev ju som en blyhammare liksom.
Ja, ja, och det är precis där det blir. För att, och jag tror inte att det hade blivit samma om man hade öppnat med den. Det är lätt att tänka, om varför öppnar han inte med den då? Nej, men jag tror inte det hade blivit samma.
Nej, det tror inte jag heller.
Utan här är det då
man
liksom,
man måste ha en lite så här halvdan låt först för att sätta den.
Ja.
Liksom bolla upp den lite.
Ja, och det är inte, alltså allt är ju, nu minns jag inte hur länge sedan det var jag såg en, men 2 år sedan kanske han var i Värmekyrkan. Alltså varenda låt är ju omarrangerad.
Ja,
det har
hur var Christian Kjellvander i det här bandet?
Alltså, fantastisk utan att för den saken skulle ha huvudroll.
Mm.
Hade man inte vetat om att det var Christian Kjellvander så hade det liksom inte så här, ja, nu får han väl ett helt gäng extra blickar på sig. Men, och det är också så där att när han får utrymme att ta utrymme, då tar han det.
Ja.
Det är otroligt skitiga gitarrer, snygga gitarrpartier. Ja, han sjunger ju också då, såklart i refränger och backup vocals så, men tar ju inte alls någon plats. Det är ju ingen av de övriga musikerna som tar någon plats, men de tar så jävla mycket plats.
Mm. Det är så coolt att en så pass integritetsfull och ändå stor artist ställer sig i kompandet till Thåström. Tycker det är
det är ju skithäftigt. För det är ju det, och det måste man ju, alltså vi kan sitta här och prata om Joakim Thåström hur länge som helst, men det är ju liksom, det är ju bandet som gör honom bra.
Mm.
Han har ju otroligt kompetenta musiker runt sig.
Men han har ju också en fingertoppskänsla för att hitta vilka som kan göra honom bra. För jag tror aldrig det har hänt, han har ju bytt band och medlemmar och sånt många gånger, men jag tror aldrig det har hänt att man har gått ifrån en Thåströmspelning och bara, nej, det här bandet han hade på den här turnén, det var inte så bra.
Nej.
Utan det är alltid så här, wow.
Ja. Nej, det är... Och de måste ju nämnas. De har ju en otroligt stor roll i och på något sätt lyfta han.
Mm.
Sen hade det varit svinintressant att sitta ner och liksom prata... Dels med Thåström men också med musikerna. Liksom. Hur pass stor roll har ni i det här?
Mm.
Eller är det en diktatur? Eller om man har det mandatet. Jag är expert på det här. Jag är expert på min gitarr. Jag tror jag vet vad som är bäst för att lyfta den här låten. Eller om allting är Joakim Thåströms vision. Så här ska det låta. Så här ska vi göra.
Mm.
Det hade ju varit skitintressant att nysta vidare i, för att alla låtar har ju på sig 26 extra lager av muskler, attityd, taggtråd, huggtänder, liksom allt.
Mm.
Alltså en sån låt som Old Point Bar, som är
ganska trött skivspår,
var nästan utan tvekan, skulle jag säga, kvällens höjdpunkt.
Wow.
Hur gick det till?
Ja, det hade man ju velat veta.
För jag minns när introt kom. Det börjar ju lite så här, ja, du hör ju direkt att det är Old Point Bar.
Mm.
Så skakar jag på huvudet.
Nej, inte den.
Ja, men det var exakt så. Ja, okej. Okay. Old Point Bar, nu kör vi. Och den växer och växer och växer och växer, och han är fullkomligt jävla i trans.
Mm.
Och den växer och han far med armar och han liksom manar på publik och han manar på musiker, och man står där och bara, vad i helvete är det som händer? Och det är liksom så otroligt snyggt ljusat med strålkastare och färger och färgpelare och allt. Och ja, nej, så liksom den förmågan att skruva på och skruva upp låtarna är fantastisk.
Mm.
Det är ju det som gör det, för att det är inte alla Thåström-låtar som är bra. Det måste vi vara ärliga och säga.
Inte längre.
Eller bra, det är inte alla, ja, bra är de väl, men med Thåström mått mätt så är det väl några som kanske inte riktigt kommer upp till den nivån man vill ha med Joakim Thåström på
han
skiva.
Han spelade gräsfläckar också, såg jag. Det är väl också ett typiskt utfyllnadsspår.
Ja, och samma sak där. Den står ju ut i mängden. En random låt som blir fantastisk.
Mm.
Nu var väl kanske inte det en av kvällens höjdpunkter så, men det är ju ändå att man lyckas göra den låten så att den passar in, så att den inte bara känns som en bromssträcka mellan de här.
Nej, precis. Någonting som måste vara där för att hitsen ska framstå som mer hits.
Ja, precis. Men det var ju också det som jag skrev till dig då i eufori efter spelningen, att han är ju liksom glad.
Just det, du sa han dansar. Han ja. Pratar med publiken.
Ja, men han presenterade Alltid var på väg. Den låten presenterade han alltså som: det här är världens bästa låt, alla kategorier. Och bara, okej. Okay. Alltså, det här är världens bästa låt. Världens bästa låt, alla kategorier. Det här är Alltid var på väg. Och så man bara, vänta, va? Hyllar du dig själv? Vad är det som händer?
Och redan där sa han fler ord än vad han någonsin gör på en spelning.
Det brukar vara, men precis.
Ja, men tack bra.
Och som att det inte vore nog, så presenterar han Södra Korset som världens näst bästa låt.
På skojhumör alltså.
Ja, jag vet inte. Och det var i då Södra Korset som han... han dansar.
Oj, oj, oj.
Och nu menar jag inte att han står och gör en jävla macarena, men alltså...
han rörde på sig i alla fall.
Tåström måttmätt så rör han liksom armar och höfter tillsammans. Så oj, det var en dans. Oj, oj,
oj. Ja, men det låter som att det var en bra kväll.
Ja, och han liksom garvade på scen och pratade med publik. Och han brukar ju alltid säga två saker, säger han alltid. Han säger tack som fan, och så säger han varsågoda när han har kört en låt. Och nu var det, jag minns inte vilken låt det var, men liksom alla klappade och jublade sig. Och så sa han bara, jag vet. Så jävla kaxigt. Jag älskar det. Men det var en... riktigt, riktigt bra spelning.
Kul.
Ja, jättekul. Och, men som du var inne på, det är ju liksom... man skulle kunna sitta och prata i timmar. Varför han inte spelar den låten och den låten eller den låten. Men samtidigt, det går inte att lämna missnöjd. Det går inte.
Nej, det är själva organismen, spelningen som är grejen snarare än setlistan.
Ja, men jag saknade... Främling överallt.
Ja.
Fan vad den är bra.
Ja, live, alltså. Det är en fenomenal live-låt.
Men vi fick ju gamla örhängen, Saker som hon gör.
Mm.
Flyktsoda.
Ja, han övade ju med Eldkvarn förra året.
Jag vet att jag ska komma tillbaka till det snart. Och sen så avslutade han med Alla vill till himlen.
Mm.
Nej, jag tänkte på det här Flyktsoda. Han gjorde ju den med Plura, eller med Eldkvarn var det kanske.
Ja, det var det.
Och det lät ju för jävligt.
Gjorde det verkligen?
Då stod jag och tänkte när de körde den här, att undra om han nu kör Flyktsoda för att få lite så här revansch.
Upprättelse.
Upprättelse, ja. Så bara, jag kan inte bara släppa det här. Jag måste visa folket hur den kan låta.
Ja, inte omöjligt.
Nej.
Nej, för det var hemskt.
Ja, det var inte snyggt.
Men fint. Ja. Tight on Ice och Tåström. Riktigt sevärda
spelningar. Det var inga dåliga spelningar helt enkelt.
Och nu har vi kommit fram till det vi kallar skivcirkeln. Och det ska ju inte vara sämre då, eftersom du valde en skiva som utsågs. Var det Apple Music som utsåg den till världens odiskutabelt bästa skiva någonsin?
Ja. Best album... In the history of the world.
Typ. The Miseducation of Miss Lauryn Hill.
Ja.
Från 98.
Från 98. Världens bästa platta någonsin. Enligt vissa. Micke Mjörnberg. Mm. Varsågod.
Jag håller inte med.
Nej, det gör inte jag heller. Så kan vi bara få det sagt direkt.
Det är inte världens otvetydigt bästa platta ever, ever, någonsin enligt Musikrådet.
Nej, det är det inte. Nej.
Däremot har jag en spaning om skivan. Som kanske mer är en spaning om mig, tror jag. Okay. För jag har lyssnat på den här av och till nu då, sen vi bestämde att vi skulle ha den här som skivcirkel. Och jag tycker ju att det är en skiva som blir bättre ju senare timmen blir.
Ah, alltså, det var intressant.
I dagsljus, alltså... Jag ska inte säga att det är dåligt, men det talar inte till mig.
Nej.
Men när det börjar skymma, när det blir lite mörkare, när det blir kväll och man tänder lite lampor och sådär, så blir det en helt annan stunds i musiken. På något sätt.
Jag kan ha en liknande spaning, att det här är inte en skiva man ska ha i bilen.
Nej, det kan jag tänka mig.
Det här är en skiva som man ska lyssna på.
Ja, så koncentrerat.
Ja. För och det är inte världens genom tiderna bästa skiva.
Nej.
Men den är väldigt viktig.
Ja,
det
måste väl sättas i sin kontext som ett ja. Väldigt viktig platta där den kom då.
Ja.
Fugees hade precis satts på paus.
Mm.
Hon klev ut för att göra en egen skiva som skulle vara låta Lauryn Hill men inte Fugees på något
Nej.
Sätt.
Nej.
Och någonstans i det där så träffade hon ju en nerv med vad R&B-genren behövde där och då.
Ja.
På något sätt.
Absolut. Och just liksom historierna hon berättar om menar, att vara kvinna, att vara mamma, att vara svart. Alltså sådana liksom otroligt viktiga ord.
Ja, det är väl en konceptplatta på något ja. Sätt, va?
Ja, det var meningen att vara en self-educational platta på något sätt. Att man ska... Ja, men hon delar väl med sig av sitt liv, sina erfarenheter av liksom moderslivet och kvinna och rasfrågor och vad heter det? Education och allt sånt. Och det, ur den aspekten är det ju en otroligt viktig skiva. För att, jag menar, slutet på 90-talet börjar, eller för sig, det är väl så fortfarande. Det är ju någonting som hela tiden kokar i det där landet.
Mm.
Så ur den aspekten är det ju en jätteviktig platta, för hon, Lauryn Hill, var ju verkligen the shit då. Hon var ju superstjärna.
Ja, och det är väl både så. Det liksom lyriken, innehållet, textmässigt, budskapen superviktigt, samtidigt som den musikaliskt träffade en nerv som behövdes ja. Där och då. Så det är väl det som gör den kanske, att den kommer så högt på såna här rankingar, att den blev så betydelsefull ur ja. Båda aspekterna. Det gifte ja, sig perfekt där och då i den tiden.
Mm.
Och det är väl, rätta mig om jag har fel med, men det är väl hennes enda till dags dato soloplatta, va?
Jag tror faktiskt att det är det. Utan att ha forskat för mycket så tror jag faktiskt att det är det. För hon gör ju, eller har gjort i alla fall, lite såna här anniversary-turnéer och spelar skivan och så. Så jag tror att det är hennes enda fullängder.
Mm.
Jag läste någonstans att hennes Fugees kompanjon Wyclef Jean, han var inte jätteglad att hon skulle göra en soloskiva.
Nej.
Så först. Men sen så hade han väl på något sätt kommit över det lite och erbjudit sig att vara med och producera, jag vet inte, hela skivan eller några låtar. Men då hade hon sagt nej. Nope, det behöver du inte göra.
Så, jag läste också att det var någon grupp som var med och producerade och skrev och grejade som stämde henne i efterhand för att de tyckte att de inte hade fått tillräckligt med cred.
Jag såg också det, men det blev nog inget av det där sen.
Men det känns som en sån där grej som kommer långt senare bara för att en grej har blivit jättestor.
Ja, ja, precis. Så, ja, nej, men inte världens bästa skiva, men jag kan förstå att den nämns i de banorna.
Ja. Det är ju så inte min genre, ska jag ju villigt erkänna. Jag är inte den som sätter på en R&B-skiva.
Va?
Om jag får välja sådär. Mm. Men det här är ju ändå en skiva som... Ja, men den är bra rakt igenom. Även om man inte är ett stort fan av genren på något sätt. Det kommer hela tiden saker som är intressanta, som gör att man stannar upp. Som gör att man liksom såhär, oh, det där var snyggt. Men jag tror det har att göra med, det är ju inte... straight rakt upp och ner R&B heller.
Utan nej, det är det inte.
Det är lite hiphop och du har lite solstänk och det kommer någon reggae-låt så här liksom, så att det är ju, det blandas ju väldigt mycket, och framförallt tycker jag att produktionen är väldigt snygg.
Den är snygg. Jag kan ha vissa så här, när man sträck lyssnar på den, så kan jag känna direkt så här, nu ska jag sticka ut hakan lite och säga, jag kanske har lite mer erfarenhet av sån här typ av musik än vad du har.
Det har du garanterat.
Så jag kan tycka att det blir lite så här jämntjock, att det känns väldigt daterat. Ja, men man hör att det är liksom östkust eller New York hiphop, den här beatet som är...
Mm.
ja, men som det var då. Och de första typ, jag vet inte om det är 3-4 låtarna, de rider på det här bitet och då blir det lite så här, okej.
Okay. Fast
så.
Jag tycker väl ändå att det på ganska många ställen hörs att det är live-instrument.
Det gör man.
På ett större sätt än vad många andra förlitade sig på.
Ja.
Och det tycker jag är svinbra, som i den här som heter Lost Ones till exempel, som kommer tidigt. Det är ju extremt mycket The Roots-feeling i den, kan jag tycka.
Jag satt och tänkte direkt på han, Questlove eller vad han heter, trummisen.
Och Roots är ju ett svinbra band, så att den låten herregud, blir man ju glad av.
Ja.
Bara för att, men det är ju just det här, deras grej är ju att det är live-instrument.
Ja.
Och det är det som, så jag kan tycka att mycket R&B och hiphop och sånt kan bli ganska stelbent för att det bara är ett beat. Liksom. Men så fort du plockar in en trummis av kött och blod och en basist och sådär, så får det liv på ett annat sätt.
Ja, så är det ju. Det är ju inte det, är ju inte det här som man kan bli så trött på i liksom dagens eller modern hiphop, att det här jagandet efter feta beats.
Nej.
Det är ju inte sån typ av hiphop, utan när det är hiphop så är det väl mer hiphop att hon rappar. Det är ju inte så. Ja, det är ju inte Public Enemy hiphop.
Nej, nej, nej. Det är ju inte aggressivt så. Och det är inte att man spottar ut någon text, utan det är ju en rap. Ganska lugnt eller sansat, eller vad man ska säga.
Ja, men det är ju fortfarande med den här liksom soul-känslan.
Exakt det, menar jag.
Hela tiden. Det är, ja men precis, det är ju inte så här, åh, den här är nog fet live. Nej, det är fortfarande ett en konserthall det här ska utspela sig. Det är inte på Glastonbury.
Mm, exakt. Så.
Nej, men det är, ja, det är ju en bra skiva.
Och sen säger du liksom att hon var en superstar där och då.
Mm.
Gästerna är ju inte så tokiga heller. Alltså, i The To Zion där, som väl är lite jazzigt klubbig nästan.
Men
Carlos Santana, jag hade glömt bort honom, men jösses vad han var i ropet där ett tag.
Han gästade väldigt mycket. Ja. Och jag vet att han gav ut någon skiva också där han hade massa gäster med. Så ja, men det var väl den här tiden då han var
superstor. Han fick någon sorts revival där.
Ja, ja, precis.
Och sen har hon ju med Mary J. Blige där i I Used to Love Him.
Mm. Ja, det är
hon
ju
var
två,
ju också superstor.
Ja, det är två ganska bra röster som möts där.
Ja, bra låt.
Bra låt. Och sen har vi ju han, Hunken, D'Angelo.
Ja, just det. Han är med någonstans där också.
Han är med någonstans. Otroligt. Ja. Ja. Nej, men jag kände så här att jag har lyssnat på den här skivan några gånger sträcklyssnat, och jag känner att den blir bäst när man inte sträcklyssnar.
När man plockar russin.
När man får plocka, ja. Nästan och bara ha den på en låt här, en låt där, så.
Mm.
Under dagen. Nu kan jag lyssna på en, två låtar med Lauryn Hill här. Då tycker jag att den blir som bäst. Men i ett strök så tycker jag inte att, jag vet inte vad det är.
Det blir för mastigt på något sätt.
Det blir lite för mastigt, för dels är hon ju en otrolig historieberättare.
Mm.
Och det blir lite för mycket att ta in. Jag tror inte det är musiken i sig som gör att man blir mätt. Jag tror man bara blir så här, det blir mycket att ta in.
Mm.
Och det blir mycket att lyssna på, och även fast musiken, precis som du var inne på, det är lite reggae här och det är lite funk där och det är lite hiphop och det är lite soul och det är lite så här avskalat akustiskt nästan någon låt. Och, men det är just att hon, det är som att sitta bredvid någon på tåget som bara, kan du hålla käften bara 5 sekunder så jag får andas.
Ja.
Lite så.
Exakt så.
Nu skulle jag aldrig säga till Lauryn Hill att hon ska hålla käften, men du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar. Men om du måste välja den bästa låten då?
Oj! Alltså jag är ju och har alltid varit väldigt svag för den här Doo-Wop, That Thing.
Mm.
Den är ju otroligt bra, men jag tror jag ska sticka ut hakan lite här nu och säga att jag tror det sista spåret var Tell Him. Har jag inte lyssnat alls på kanske, eller så mycket innan, förrän den här lyssningen. Och det var lite som ett gömt spår. Och så bara, fan, den här var ju skitbra ju. Den var väldigt så avskalad.
Den har liksom bara 63 miljoner streams.
Ja, men typ. Det är så bara.
Denna hemlighet.
Ja, nej, men titelspåret Miseducation of Lauryn Hill är ju också väldigt, väldigt bra. X-Factor, självklart. Vilken jävla låt. Nej, men jag säger nog Tell Him.
Och då är det ju så att avslutningen av plattan är den bästa, för jag skulle säga att Can't Take My Eyes Off of You,
oh,
I Love You
fin.
Baby är den bästa låten, soligheten i den, riktigt bra låt,
vågat att göra en cover ändå,
ja,
och göra den så snygg.
Men jag tycker ändå att hon liksom får in sin egen känsla i den på
ja, det är lätt att det blir en pastisch. Nu använder jag ordet rätt.
Nu använder du det väldigt rätt.
Upprättelse.
men, till slut.
till slut. Nej, men det är vågat. Du ger ut en soloplatta och har världens ögon på dig. Och ha med en cover är ju...
Men den här typen av plattor behöver ha en cover.
Jag tror det. För den blir ju lite lättsam. Det är en lite lättsammare text i den än vad det är i övriga spår. Men det går ju inte på något sätt att ta ifrån att det är en fantastisk, fantastisk skiva.
Nej, men apropå det där med cover, vill du ha en liten sån här bonus på slutet här?
Ja, tack.
Det bästa med den här skivan och den här lyssningen skulle jag säga är efterföljarna. Och då menar jag, när man har lyssnat på skivan, sista spåret Tell Him har klingat ut.
Ja.
Har man den inställningen på Spotify så fortsätter ju algoritmen att spela låtar som är anknutna på något sätt. Eller som kan passa
det.
Till.
Och nu vill jag veta vad du fick. Så ska jag berätta vad jag fick.
Alltså jag fick ju... Det var ju så fantastiskt. För när skivan var slut så kommer Fugees, Ready or Not. Warren G och Nate Doff. Nate Doff,
ska jag säga.
Regulate! Said by Your Side.
Oh.
TLC New Scrubs.
Ja, okej. Okay.
Alltså, det blev nostalgiparty där ett tag.
För jag fick... grejen var att efter Tell Him, så, för jag visste att det var sista låten. Och så fortsatte det vara Lauryn Hill.
Jaha.
Så jag bara, vad fan är det här nu liksom? Så gick jag in och kollade. Då är det en låt på en så här hyllningsskiva till Nina Simone.
Okej.
Okay. Som Lauryn Hill är med och sjunger på. Så det var, oj. Okej, för jag tänkte, nu är det något gömt spår här, vad är det jag har hittat?
Ja.
Men det var det inte. Men, nej, men det där är nog en av de bästa nya uppfinningarna med Spotify, tycker jag.
Ja,
det
är
att det fortsätter spela så, det är riktigt snyggt.
Men kul att lyssna på The Miseducation of Lauryn Hill.
Ja.
Från 98.
Ja.
Vill vi ha en ny platta till nästa avsnitt?
Ja, men ja. Jag tycker det här var väldigt roligt. Kan inte du säga det där som du sa till mig innan? Hur många skivcirklar hade vi haft?
52.
52. Och vi satt lite här innan vi tryckte på spela in. Så här, kommer du ihåg vilka skivor vi har haft? Nej.
Och sen läser man upp den här. Va?
Ja.
Nej. Så att, ja, men vi gör några till helt enkelt.
Ja, vi kör.
Jag tänker så här att... Vi kan ju hålla oss kvar i 90-talet.
Oh.
Några år kring där. Då den hela plattan. Men vi kan helt och hållet skifta fokus från det här ändå ganska allvarliga temat som finns på den här plattan.
Till men det får vi säga
lite mer lättsamt och fjantigt kanske.
Okej.
Okay. Men ändå en platta som sålde svin mycket och betydde mycket på sin tid på sitt sätt.
Oj, oj, oj.
Du minns hitten förmodligen. Firewater Burn.
Fire, ja. Fan, vad det de hette då? You and me, baby.
Nej, det där, är deras efterföljande stora hitsingel.
Burn Motherfucker. Ja, jag försöker bara komma på vad gruppen heter.
Bloodhound Gang. Kommer du ihåg någon annan låt än Firewater Burn från plattan som kom 1996 och heter One Fierce Beer Coaster?
Nej, det tror jag inte.
Det tror jag du gör när du lyssnar på den, men till titlarna, nej.
Nej.
Men jag tänker att den kan vi lyssna på i en helt annan kontext nu för tiden då.
Ja, ja, spännande.
Hur står sig det här 2025?
Ja, viss skillnad, ja.
Kan vara så.
Ja.
Det är upp till oss att upptäcka.
Intressant att se om den här var med på Apple Musics lista.
Probably not.
Nej, antagligen inte.
Jimmy Pop heter han.
Ja, han som sjunger.
Ja.
Ja. Det känns bekant.
The Bad Touch heter den låten. Just som du det. Började sjunga på. Den var på någon senare skiva.
Sen. Just det.
När de gick ifrån att vara ett rockband till att bli ett mer...
Disco...
Disco-pop eller något.
Ja. Ja, men Bloodhound Gang har väl alltid varit lite så här, ett skojband, ja, om man säger så. Eller de kanske inte alltid har varit det, jag vet inte.
Vi får undersöka detta.
Ja, spännande.
Och med det sagt så är vi väl ganska uttömda, dränerade för den här gången.
Ja, men det får jag väl ändå säga. Det blev väldigt mycket live-snack här.
Och det gillar man ju.
Ja, det gillar vi ju. Och det värsta är att vi lägger någon slags ribba här nu som bara...
Nu måste alltså, vi gå på fantastiska spelningar för att kunna få
varje vecka.
Mm, gärna för min del.
Ja, varför inte? Varför inte? Men vänner, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Musiken som vi har pratat om i detta avsnitt går ju givetvis att hitta i avsnittsbeskrivningen.
Där finns en liten länk till Spotify med en perfekt spellista.
Ja, perfekt kurerad.
Ja, enligt musikrådets standard.
Ja, och det är den som är standard, tycker jag.
Ja.
Men ja, tack för att ni har lyssnat. Hör av er med diverse spörsmål och... annat matnyttigt, saker vi ska lyssna på, spelningar vi ska gå på,
saker vi inte ska nämna,
nej, felsägningar,
pastischer,
pastisch och andra pastischer.
Mm.
Så men kanske det viktigaste av allt, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och hör av er då i alla våra kanaler vi har.
Ja, de är så många så vi orkar inte nämna dem ens. Ni vet vilka de är, tänker jag.
Skriv på Instagram.
Ja, då kommer vi se er i alla fall.
Ja, då kommer vi se er. Alltså, ja. För där hänger även Micke Mjörnberg en del.
En gång i veckan kanske.
På Instagram. Han är på IG. men som sagt, ni vet var ni hittar oss. Herregud. Om ni inte vet över det här laget så hör inte av er.
Nej, precis.
Det,
så elitistiska inte, får vi faktiskt vara.
Ja, vi kan inte servera er silverfat varje vecka.
Inte alltid.
Herregud. Men i alla fall, tack för att ni har lyssnat. Till nästa gång. Ha det så bra. Hej då.